Du lyssnar på Havets dotter av Linda Vilgus i översättning av Ann Björkhem, uppläst av mig, Katarina Evelöv. Kapitel 1. Hennes ankomst till byn omgärdas av viskningar. De börjar i det ögonblick hon tar de två stegen ner från vagnen till grusvägen. Två kvinnor står framför en av stugorna med handtag som byggts in till klippväggen. Båda med de svarta stickade sjalarna hårt åtdragna om axlarna. Kvinnorna pekar inte på henne, men det är som om deras blickar gör det. Och Isabelle kan inte höra vad de säger i blåsten, men hon förstår att det är henne de talar om. Bakom fönstret i stugan bredvid rör sig en smutsig gardin mot vinden. Hennes sammetspelis är inte gjord för den här sortens blåst. Men kylan hon känner beror inte bara på det. Kvinnorna vet. Den tanken har kanske funnits där hela tiden, som ett lågt mummel bakom allt annat hon har tänkt på idag. Landskapet som är grovhugget och vackert, vagnens urusla fjädring och den ogillande minen i den magre kuskens ansikte när han stannade i hälsten för att byta hästar. Trots att hon knappt hade druckit en droppe under färden var hon tvungen att uppsöka hemlighuset, och kusken sa att hon dröjde för länge. Han hade post att leverera. De åkte längs den slingrande vägen upp för klipporna, kusken och Royal Mail-vakten och hon. Och vägen, den blev allt smalare, tills det kändes som om hon färdades genom byns hjärterötter. De höga murarna på ömse sidor var täckta av murgröna och trängde sig närmare och närmare vagnen tills de plötsligt vek undan och hon skymtade floden, mörkt glänsande som idel svarta diamanter och båtarna som guppade på vågorna. Här växte det blommor längs muren. Blommor i hundratal. Floden är egentligen ingen flod, utan en smal vik. En avstickare från Atlanten som löper långt inåt land och kantas av högar av sjögräs och tång. Det har inte varit några andra passagerare med i vagnen sedan Truro. Hon har kommit till världens ände. Kusken får bråttom. Han lossar remmarna runt hennes koffert och lyfter ner den från vagnen. Med en grymtning ställer han den på vägen bredvid henne, medan vakten bär in lådan med post på värdshuset. Ships Rights Arms står det på skylten som dinglar på en stolpe vid dörren. Kvinnorna viskar fortfarande med varandra. En tredje kvinna, några år yngre, kommer gående upp för vägen. På ryggen har hon en korg fasthållen av en läderrem runt hettan, och i famnen bär hon ett spädbarn insvept i en sjal. Hon hälsar på de andra två kvinnorna och sen ställer hon sig också att stirra. Till och med barnet, så väl insvept i den stickade sjalen att Isabelle bara anar dess ögon och näsa, tycks granska henne och hennes koffert och vagnen. De vet, tänker hon på nytt. Det har nått deras öron. Hon sluter ögonen och andas djupt. Banden på bahytten fladdrar upp i ansiktet på henne. Försöker slita sig i blåsten. Hon känner tyngden av kvinnornas blickar pressa mot armarna. Grävas in under klänningen, under linnet och korsetten. Värdshuset har en gång varit vitmenat. Huset lutar lite och en smal dörr på ena sidan verkar vara den enda ingången. Till vänster om det är det slätmark där berget går i dagen, och bortom det ligger vattnet. Varje gång hon ser det så går det som en stöt genom henne. Havet, det är så nära. Om vägen fick henne att tvivla på sina skäl att komma hit, lugnar floden henne med sitt svala glitter. Det här är det du kom hit för. Hennes fruktan ebbar ut, och i det ställe kommer lugn. Havet har den inverkan på henne. Har alltid haft det. Förlusten av George har inte förändrat den saken. Och naturligtvis är hon orimlig. De här kvinnorna, ja, vad kan de vara? Fiskarhustrur? De kan omöjligt veta varför hon har lämnat London. De kan inte ha hört rykten.